Och Herre, vi ber för de här insamlande pengarna att det ska få bli till ditt rikes utbredande. Tack för att du vill välsigna de gåvorna och att du vill välsigna de glada givarna också. Och tack för att du vill komma heligande och möta oss. Jag ber att den här predikan och stunden ska få påminna oss om viktiga saker, men inte bara vara en påminnelse utan få vara någonting som får bli till att du gör någonting i våra liv. Jag ber om i Jesu namn. Amen. 26 juli så har jag och min familj bott i Mariannelund i 2 år. Och jag har hunnit se en hel del av Mariannelund, jag tror det i alla fall. Men en sak som det tog ett tag innan jag hade varit en plats som jag hade hunnit besöka och så. Det är Sankt Lars offerkälla. Det var inte förrän i maj som jag såg den här platsen. Jag har försökt hitta den, men jag har irrat runt i skogen. Men Lars-Göran Lind som är med i Hässleby församling lovade mig att ta mig dit. Så den 4 maj på min lediga måndag så var vi vid Sankt Lars offerkälla. Och så läste han för mig på den här skylten om att den här källan den är inte så djup. Men den sinar aldrig. Men jag och Lars-Göran tittade ner i den där källan efter vi hade läst och tittade. Oj, den har visst sinat. Tyvärr, det var lite dålig timing där. Det hade ju varit väldigt torrt, nu har det ju regnat så förhoppningsvis har den fyllts på. Men som predikant så kan man lätt bli predikantskadad och se predikan i det mesta. Så jag tänkte ju på att jag som kristen har faktiskt en källa som aldrig sinar. Och när jag sen fick veta att dagens evangelietext är Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37-39. Men då hade jag min predikan klar. Eller åtminstone vad jag skulle predika om. Så jag har valt temat Helig ande, källan som aldrig sinar. Och jag ska utgå då från Johannes evangeliet kapitel 7, vers 37-39. Står det så här. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sade han om anden som det som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade förhärligats. Den första versen vi läste står det: på högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade. Det var en högtid när Jesus var här i Jerusalem. Det var inte pingstdagen som skulle passa bra idag. Nej, det var lövhyddehögtiden som Jesus var där. Och jag läser mig till att det här var faktiskt, jag förvånar mig lite, men det här var faktiskt judarnas mest gladaste och populäraste högtid. Och den hölls i september, oktober någon gång. Och det var efter man hade skördat all frukt. Och då skulle man enligt lagen bo utomhus, i trädgårdarna, på taken, i hyddor eller tält som man hade gjort av lövruskor. Man skulle helt enkelt göra hyddor och kojor kanske man kan säga. Så därmed namnet lövhyddehögtiden. Och varför gjorde man det här? Jo, man gjorde det för att påminnas om Israels folks vandring i öknen. Hur de bodde i tält och hur Gud försörjde dem med mat och vatten i öknen. Och på den 7:e dagen i den här högtiden så tog man vatten ifrån Siloa dammen och överste prästen hällde ut det vid altarets fot i templet. Och så bad man om regn och bad om goda skördar. Och det stod i vers 1, högtidens sista och största dag. Det här kan antingen betyda att det var just den sjunde dagen Jesus sa de här sakerna. Den sjunde dagen när vattnet hälldes ut vid altaret och man bad om regn. Men det kan också vara dagen efter. Men i vilket fall som helst så är det i den här inramningen som Jesus ropar de här orden. Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig och hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Så Jesus erbjöd vatten som var bättre än det här vattnet som hälldes ut vid altarets fot. Jesus erbjöd vatten som var bättre än det regn som de bad om som skulle ge goda skördar. Jesus erbjöd vatten som är bättre och var bättre än det vatten som Israels folk fick från klippan i öknen. Och Jesus erbjuder vatten som är bättre än det som vi kan söka, hungra och törsta efter. Det vi kan söka i för att stilla vår inre törst. Jesus erbjuder ett vatten som är bättre än det. Han erbjuder levande vatten. Men vad är det då för vatten som Jesus erbjuder som kan släcka vår törst och som kan ge oss liv på riktigt? Jo, i vers 39 så får vi svaret. Där står det, detta sade han om anden. Anden är det levande vattnet, den som kan släcka vår törst, som kan ge liv på riktigt. Men hur får vi det här vattnet då? Och Jesus, han är tydlig i vers 37. Han säger, kom till mig och drick. Det är när vi kommer till Jesus vi får del av det vattnet. Och Jesus säger också i vers 38 att den som tror på honom, hur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och Johannes understryker det här att det var de som trodde på Jesus som skulle få den helige ande som gåva. Och i vers 39 så får vi också veta att anden hade inte kommit. Utan han skulle komma först när Jesus hade förhärligats. Och det betyder att Jesus skulle dö på korset, uppstå och fara till himlen till Gud först innan den helige ande skulle komma. Så det är på grund av vad Jesus har gjort på korset. Det är på grund av Jesu uppståndelse, hans himmelsfärd. Det är på grund av att om vi tror och tar emot Jesus, om vi kommer till Jesus, då får vi den heliga ande som gåva. Så om du tror och har tagit emot Jesus i ditt liv, då behöver du inte tvivla. Då är löftet för dig om levande vatten. Och om du ännu inte tror så kan du få ta emot Jesus i ditt liv. Och då har du också löftet om levande vatten. Och det är ju ett fantastiskt löfte för dig som kanske upplever att det är ganska torrt i din relation till Gud. Du kanske upplever att du är i någon slags ökenvandring eller ökenperiod. Det kan kännas så. Det är tröst för dig som vill att andens frukter ska få växa i ditt liv. Att andens gåvor ska få blomma ut. Att du ska få växa i lärjungaskap. Och det är tröst och det är fantastiskt löfte för dig som kan söka i så mycket för att stilla den där törsten som du bär på. Så om du kommer till Jesus och tror och tagit emot honom så har du löfte om strömmar av levande vatten som släcker din törst. Men att vi har det levande vattnet i vårt liv, en källa som aldrig sinar, betyder det att vi alltid släcker vår törst och att det alltid växer? Är det en automatik i detta? Ja, vattnet är livgivande. Vattnet, den heliga ande, sinar inte. Men precis som ett vattendrag så behöver vi både inflöde och utflöde. Och som det är vanligt nu för tiden när man söker och sådär på Google och annat, så kan man få en sån här AI-översikt. Så jag sökte på det här, vad som händer med ett vattendrag om man inte har ett inflöde, om man inte har ett utflöde. Och man ska pröva det som med AI-översikterna, det kan vara fel ibland. Men jag tyckte det ändå lät vettigt. Dels så stod det att ett vattendrag som inte får inflöde, det torkar ut. Det omvandlas från rinnande strömfåra till stillastående pölar eller torkar ut helt och hållet. Det blir också ekologisk kollaps. Fiskar och andra vattenlevande organismer dör och tvingas fly då det är beroende av syrerikt strömmande vatten för överlevnad och lek. Och om det inte blir inflöde så blir det stillastående vatten. De isolerade vattensamlingarna som eventuellt blir kvar drabbas lätt av syrebrist och kraftig algblomning. Så utan andens inflöde i våra liv så blir det torka, det blir stillestånd och det blir brist på liv. Men vad händer då om vi inte har utflöde då? Vad händer med ett vattendrag utan utflöde? Och då står det så här. Om vatten saknar ett utflöde blir det stillastående. Det leder snabbt till syrebrist, vilket gör att organismer dör. Processen påskyndar övergödning och leder till att vattnet blir grumligt, illaluktande och i vissa fall giftigt. Så om inte vi får utflöde, om inte vi får ge vidare det liv som den helige ande ger, så blir vi stillastående. Vi får brist på liv. Vi blir övergödda. Det blir grumligt. Kanske börjar lukta lite illa också, bildligt talat. Och om en församling aldrig ger ut, så finns det risk att det blir en toxisk miljö, en förgiftande miljö, där vi kan fastna i intriger och gräl och tappa fokus. Men vad fantastiskt om vi troende kan ha både inflöde och utflöde. Vilken rik källa till liv kan det inte bli då? Och jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på hur den helige ande kan komma med inflöde och utflöde. Och jag ska börja med det här med inflödet. I Efeserbrevet kapitel 5, vers 18, så säger Paulus så här, på ett sätt lite märkliga ord. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Paulus verkar mena att det finns något bättre att uppfyllas eller bli full av, att berusas av den helige ande. Det finns något bättre att släcka sin livstörst med. Och det, alkohol kan vara för en del det som man försöker släcka den här längtan man bär på. Det kan vara mat för en del. Det kan vara nöjen, karriär, konsumtion, romantiska relationer, det kan vara sex. Och det behöver inte vara något fel i sig, det här. Men frågan är, vad är det som kan släcka vår törst på djupet? Paulus verkar mena här, det är den helige ande. Att fyllas av helige ande, det är det som är den, det som verkligen kan släcka vår törst. Det är den berusningen som vi framför allt behöver. Det är där som det spänningen och det njutbara livet finns. Det finns hos den helige ande. Men vi vet ju, vi glömmer lätt bort det här. Vi söker så lätt i annat. Jag gör det själv. Och glömmer bort det där. Men när man får smaka den helige ande igen och blivit uppfylld, så kommer jag ihåg, just det, det är här som min innersta längtan verkligen blir stillad. Men det är också så, vi behöver den helige andes inflöde för att också formas i vår karaktär och bli lika Jesus. Och då står det i Galaterbrevet kapitel 5, vers 22-23, om andens frukter, talar Paulus om där. När det här får växa och mogna i våra liv, då blir vi mer lika Jesus. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, att vi håller fred med varandra, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, och det är självbehärskning. Och det här kan anden prägla oss med. Och om vi bara ger ut och tjänar Gud utan att heliga ande har fått form av vår karaktär, då vet vi tyvärr finns det tråkiga och tragiska exempel på vad som händer när en tjänst, när man inte har formats i sin karaktär. Då kan många människor bli skadade. Så vi behöver andens inflöde i detta. I Apostlagärningarna 1:8 så säger Jesus att den helige ande ska ge kraft till att bli hans vittne. Och om vi ger ut och om vi vittnar utan andens kraft så blir det ju mycket, då tar det på våra egna krafter. Vi behöver få fyllas på, få kraft att kunna ge ut. Och du kanske är här som har gett ut väldigt mycket och du är trött, du kanske är slutkörd. Du kanske känner, kanske inte slutkörd, men att du inte har så mycket att ge. Då behöver du få fyllas av helig ande och få fyllas på nytt så att du också kan ge ut. Ge inte bara ut, utan du måste också få ta emot. Du måste ha inflöde från den helige ande. Så vi behöver sannoliken inflöde. Men vi behöver också utflöde i våra liv från den helige ande. Vi hörde ju den här texten läsas av olika personer på ett fint sätt i Apostlagärningarna 2. Och det är ju en text som på ett sätt handlar om inflöde. För de här lärjungarna får möta den helige ande. De får tungotalets gåva och tala språk som de inte kan. Och jag tror att det var en upplevelse som kanske var lite skrämmande. För det var eld och det var dån och det var som en stormvind och så vidare. Men jag tror att det var ganska fantastiskt också. De fick möta den helige ande. Det var välsignelse för dem. Det byggde upp dem. Men den helige ande var inte nöjd med det. Han ville att det skulle vara till uppbyggelse också för andra. Så när de talade i tungor och trodde att det var för sin egen uppbyggelse så blev det också samtidigt för andras uppbyggelse. För de talade ett språk som de själva inte kunde. Men människorna runt omkring hörde sitt eget modersmål och hörde dem tala om Guds stora gärningar. Och det som vi märkte i texten ledde ju till att 3000 människor kom till tro på Jesus. Och det här vill den helige ande hjälpa oss med. Att vi får inflöde, men så vill han också leda oss till utflöde. Och i Apostlagärningarna, eller vad säger jag, i första Korinthierbrevet så skriver Paulus till kristna som jag tror ganska mycket hade mycket inflöde. Ja, inte när det gäller andens frukter, för det hade de väldigt brist på. Men tungotalets gåva, det älskade de och de talade mycket tungor och det var... Paulus säger det att det är ju för eran uppbyggelse. Och det hade de mycket. Det var så mycket att de till och med talade på gudstjänst och ingen fattade någonting. Det var något som på pingstdagen då att det var språk som folk förstod där utan de förstod inget. Då säger Paulus, ja men det är bra att ni talar i tungor. Men han ville någonting mer. Då står det så här i kapitel 14 i första Korinthierbrevet. Och då ska jag läsa vers 1-5. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvorna profetera. Till den som talar med tungor, talar inte till människor, utan till Gud. Ingen förstår honom, i sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor, han bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar med tungor bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni talar med tungor, men helst att ni profeterar. Att profetera är bättre än att tala med tungor, såvida man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd. Det han vill hjälpa dem med är att få använda gåvor och söka gåvor som kan få vara till andras uppbyggelse, inte bara till sin egen. Att det får vara ett utflöde. Och han vill att de helst ska söka profetians gåva och gåvan att uttolka sitt tungotal. Just för det här att det är någonting som andra kan bli uppbyggd av. Och det är därför han också säger i vers 13. Därför ska den som talar med tungor be om förmågan att tolka sitt tal. När jag var ung vuxen så upplevde jag att jag skulle läsa det här bibelordet. Och det talade till mig. Jag hade haft en period där jag hade fått fyllas på av den helige ande. Hade fått uppleva tungotalets gåva, fick uppleva Guds kraft och närhet. Och det var fantastiskt. Men sen ville, tror jag, Gud genom det här bibelordet leda mig från att inte bara ta in, utan nu ska du också få ge ut. Och jag tänkte då när jag läste det här, om jag talar i tunga, då kanske jag ska be om gåvan att tolka mitt tal. Och framförallt så bad jag om den profetiska gåvan. Och jag tror jag fick det. Och den helige ande så småningom ledde mig ut att få faktiskt börja använda det till andra. Och fick bygga upp andra, inte bara mig själv. Och den rörelsen vill han hjälpa dig med också. Och kanske kan man säga utifrån vers 13 att om du talar i tungor, varför inte be Gud om förmågan att, och gåvan att tolka ditt tungotal? Det är som en profetisk hälsning kan man säga efter man har talat i tungor. Eller be om gåvan att profetera eller någon annan gåva som kan vara till andras uppbyggelse. Och i vers 1 i kapitel 14 och vers 12-13 i kapitel 14 så ser vi att Paulus verkar mena att man faktiskt kan be om specifika gåvor. Men att han uppmuntrar ju att be om gåvor som kan vara till andras uppbyggelse. Och jag tänker ett steg längre att man kan nog tänka så här. Om det saknas gåvor i församlingen. Du kanske upplever att det skulle behövas ett genombrott i helande. Ja, men då kanske du ska be om att få bli använd i gåvan att bota. Eller du kanske upplever att det hörs inte så mycket profetiska hälsningar. Ja, men då kanske det är du som ska be om att få den gåvan. Eller du kanske upplever att vi behöver bli mer frikostiga att dela med oss. Då kanske du ska be gåvan att frikostigt dela med dig. Vi behöver mer barmhärtighet. Då kanske du ska be om gåva att kunna visa barmhärtighet och så vidare. Och om du vet med dig att du har en gåva och en talang, och det kan vara övernaturligt, det kan se övernaturligt ut, det kan se väldigt naturligt ut. Men oavsett, be Gud om tillfälle att använda det, för han vill ha utflöde i ditt liv. Sen tror jag att det finns här som verkligen är i perioden då du behöver få ta in, fyllas på. Och det kan du göra med gott samvete. Men glöm inte att någonstans, någon gång, så är det också naturligt för en kristen att också få ge ut det du får ta emot. Och jag har fått uppleva det att min törst blir nog inte stillad och släckt förrän jag också har utflöde i mitt liv och fått ge ut till andra. Då kan jag på djupet släcka min törst. Vi behöver både inflöde och utflöde, och jag tror att ni har fattat det nu. Jag vill avsluta med att vända mig något till dig som kanske upplever en besvikelse på det här området med den helige ande. Att få fyllas av hans vatten. Eller så kanske lite rädsla, du är lite restriktiv. Kanske lite rädd, vad händer om jag låter den helige ande få utrymme i mitt liv? Och då vill jag läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 11, vers 9 till 13. Och det här svarar ju inte på alla varför du inte har fått det bönesvar du har önskat. Men det här är en uppmuntran till att fortsätta be, att lita på Guds löften. Tänk om det här är sant som står i vers 9 och framåt i kapitel 11 i Lukas evangeliet. Därför säger jag er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta! Så ska dörren öppnas. Till den som ber, han får, och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Och här är ord till dig som upplever det här. Lite rädsla, lite tveksamhet att låta den helige ande få utrymme. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte Fadern i himlen ge helige ande åt dem som ber honom? Den helige ande, det är en bra gåva. Han tvingas inte på dig. Och han ger dig inte någonting som inte du vill ha någonstans. Han är god. Och han kommer nog, eller han kommer ofta på det sätt som, eller han kommer på det sätt vi behöver, och han möter oss personligen. Och du som känner en besvikelse, kanske har det varit så att du också jämför dig med hur andra har fått uppleva den helige ande. Och det kan ju vara så olika. Gud möter oss personligen. En del upplever den helige ande väldigt fysiskt och dramatiskt. En del kan det vara väldigt stilla. Man kanske knappt upplever när den helige ande fyller en och möter en. Men jag tänker som ett vattendrag. Den kan ju ge liv åt, så att det växer runt omkring. Oavsett om det är väldigt strömt och kraftfullt. Eller om vattnet är väldigt stilla. Det spelar väl ingen roll. Bara vattnet är där. Men han kan också, du kan få längta efter mer. Så be och sök honom. Och du behöver inte vara rädd. Och nu tänker jag att vi ska få be om det levande vattnet. Du kanske här som framförallt upplever jag behöver mer inflöde i mitt liv. Då kan du få ta emot. Fyllas av helig ande. Eller så upplever du att jag behöver mer utflöde. Då kan du få ta emot, han kan få hjälpa dig med det. Du kanske behöver både och. Jag tänker att vi ska göra så här enkelt som man gör i Alfa när man har helig andehelgen. Att jag ska be en kort bön om att den helige ande ska komma. Och om du vill bli fylld av helig ande, han ska få möta dig med inflöde eller utflöde eller både också. Kan du som ett uttryck för det sträcka fram dina händer så här som du vill ta emot en gåva. Ibland kan de här fysiska uttrycken hjälpa oss. Och så ska jag bara be en kort bön. Som du vill bli fylld av helig ande, så kan du sträcka fram dina händer så här som du tar emot en gåva. Så ber jag en kort bön om att den helige ande ska komma, och så är vi stilla en liten stund. Så ska jag berätta sen vad vi ska göra. Jag ber, kom helige ande. Kom med ditt levande vatten. Den som behöver inflöde, kom med inflöde. Den som behöver utflöde, hjälp till utflöde. Kom och fyll oss, helige ande.